att trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad och att jag fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Hör, man ropar, bered väg för Herren i öknen. Bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Vad ojämnt är ska jämnas och vad oländigt är ska bli slät mark. Herrens härlighet ska bli uppenbarad och allt kött ska tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat. Hör någon tala, predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött i gräs och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, där Herrens ande direkt blåser på det. Ja, folket är gräs, gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen.
Adventstid, det är för mig alltid inburit förväntan och mycket med glädje. Det handlar ju om att Jesus ska komma. Julen är snart här. Det är tända ljus i en mörk omgivning och det behöver vi verkligen. Jag har ju varit lärare i grundskolan många år och tyvärr märker jag att innan jul så blir barnen bara busigare och busigare. Jag vet inte om man just upplevt samma sak, men det blir nästan för mycket för lärarna, och det är så att lärarna glömmer bort det varje adventstid, att det är på det viset. Det är den här förväntan som gör barnen oroliga. Och man klarar inte spänningen helt enkelt. Och hemma hos oss hade vi ett uttryck som vi haft ända sedan de äldsta barnen och så var små. Eftersom min allra äldsta är nästan 45 år så förstår ni att det har varit rätt länge. Vi kallar detta för julsjukan. Det dyker upp i den här tiden. Man kan tycka det är konstigt, men det beror på att vi trissar upp den här förväntan och försöker skapa glädje och det slår lite fel. Men ändå så älskar jag denna tiden. Kan man tycka konstigt då? Jo, det är ju för att Jesus är centrum. Han är absolut centrum under denna tiden. Och han kommer ju för att visa oss vår verkliga kärlek. Och den största gåvan till mänskligheten är att trots att vi människor har gjort uppror och trots att vi har ställt till det, vi har struntat i vad Gud har gjort för oss och vad han vill med oss, så ändå så älskar han oss. Det är ju grundbudskapet i det hela. Och där måste den kristna förkunnelsen ha ett fokus givetvis. Vi ska visa vägen tillbaka till Gud för de som har missat den. Det är vår viktigaste uppgift och kallelse. Och vi människor har ju vänt oss bort från Gud och borde falla under domen. Det har vi säkert talas om. Men Jesus förkunnar att det finns en väg till förlåtelse och en öppen väg tillbaka för de som tar emot honom. Och i min förra predikan här för några månader sedan så betonades att Gud har genom skapelse satt en stämpel i oss varenda en. Vi är hans barn och han vill ha oss hem. Välkommen hem, säger han till oss i adventstid. Gud är god, Gud är kärlek. Och det är bakgrunden till att Jesus kom med försoning till oss, ett erbjudande av nåd. Och det är adventstidens budskap. Det är både allvarligt och glädjefyllt. Det allvarliga är att det är omvändelse som gäller. Vänd tillbaka, vänd om. Och det gäller på djupet hjärtat. Det gäller i livsstilen, i kärleken till Gud och till människor. Så det är det som gäller. Nåd finns för allt felaktigt, all barnast, all synd jag bär på. Det är också ett budskap som finns under denna tiden. Jag vill gärna läsa texten i Matteus 11 också. En del av det. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dess föreskrifter gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarar dem: gå och berätta för Johannes vad ni får se och vad ni hör. Blinda får sin syn, lama går, speta ska bli rena, döva hör, döda uppstår, och för fattiga förkunnas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Vilket svar. Man kanske kan tycka att Johannes Döparen borde veta bättre. De var ju till och med släkt, kusiner om man ska vara noga, och hade väl känt till varandra innan. Men Johannes, han hade fått sin kallelse. Han visste att han skulle breda väg för Jesus. Därav denna omvändelseförkunnelse. Och tredje söndagen i advent handlar om förberedelse inför Messias ankomst, liksom hela övriga advent. Men här i texterna idag lyfts Johannes Döparen fram. Jag var inte här första söndagen i advent när Olof predikade, men jag har lyssnat på den predikan nu efteråt. Och det är väldigt spännande, för han var inne på det här temat också då. Och det blir mer en sammanfattning över hela adventstiden, med fokus på att vara beredd på att Messias ska komma. Och förr var denna tid en allvarsam fastetid, precis som fastan innan oss. Det är lite modernare detta, att vi har lyft fram detta med ljuset i mörkret, och det är en glädjefyllda idé. Första advent handlade om att nu presenterar man nådens år, hyllningarna vid intåget i Jerusalem. Andra vänt om Jesu egen omvändelseförkunnelse och att Guds rike är nära, det som är huvudbudskapet hos Jesus. Och tredje söndag som idag, då är det Johannes Döparens uppdrag att bereda väg och bana vägen för Jesus, för Messias. Och den fjärde vänt nästa söndag, så lyfter man fram och Jesu mor Maria fick uppleva hennes lojalitet till uppdraget. Det är olika fokus, men allt handlar om detta. Bered väg, bana väg för ett Messias som ska komma. Johannes Döparen, han är en speciell person egentligen. Egentligen begriper jag inte riktigt på honom. Vi vet ju att han skulle vara den som, enligt Jesus, den som skulle bereda vägen. Det profeteras om i profeten Malaki bland annat. Och det står också att man skulle komma i profeten Elias ande och kraft. Och denna profet Elia, han ansågs vara oerhört kraftfull. Och Johannes förberedde väg för Jesus genom sin omvändelsepredikan och genom dopet samman med det. Och efter att Johannes blev fängslad, ni vet, han blev fängslad på grund av att han kritiserade kungen, den lokale härskaren. Romarna hade alltid makt över detta område i den tiden. Men de hade utsett olika ståthållare och kungar till att vara lokala härskare. Och efter detta, och i samband med stöd också, han blev halshuggen, fick lida på det sättet, så är det Jesus som förkunnar evangeliet. Och det är den stora saken under denna tiden, både med Jesus och runt Johannes när de predikade. Men Johannes fick en fråga när han rikade omvändelse. Han fick frågan: vad ska vi då göra? Tre gånger berättas om att den frågan ställdes till Johannes av folk som har sökt honom. Och det är frågan som den som ställer, han har nog förstått att något inte står rätt till, något måste förändras. Johannes Döparen, jag sa att jag kanske inte riktigt begripit mig på honom, och det är ju detta med, ja, hur ska man nå människor? Idag så vill vi gärna använda olika media och försöka nå ut till många på olika sätt. Och på hans tid så skulle det givetvis vara att gå till stora städernas och stora byarnas marknadsplatser och ställa sig med. Men vad gör han? Han går ut i öknen nära Jordanfloden, för han behöver vatten också så väl. Och ändå så hade han inga problem med att få folk att lyssna. Och vad får du höra? Får de beröm? Nej, det första var att kalla en del av för huggormsyngel. Skulle man aldrig kunna säga till någon i någon predikan, eller använda motsvarande skarpord idag. Men Johannes kunde det tydligen. Och säga vad man vill till honom, men han var inte den där inställsamma typen på något sätt. Han försökte inte bli populär. Det var inte det handlade om. Han skulle inte fått så höga kurs om han fått en charmkurs. Men jag fick mitt första riktiga jobb när jag var ung. var 17 år gammal på Kockums i Malmö. Då satt de alla nyanställda ungdomar i charmskola. Man skulle lära sig hur man skulle uppträda bland de äldre på jobbet. Och det var en rätt bra kurs, en tuff kurs. Men Johannes hade inte gått i någon sån. Det verkar inte så. Istället för att söka sig på något publikfrieri så sa han rakt på saker som människor behövde höra, inte vad de ville höra. Det är lite skillnad på det. Ändå så kommer folk till honom. Och när han konfronterar dem, det fanns en del som skyllde från sig, men de flesta gjorde inte det. Utan de frågade så här, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Det han sa träffade dem rakt i hjärtat och de tog det till sig utan att urskulda sig. Det har hänt mig när jag predikat någon enda gång under hela min tid som predikant att någon har kommit till mig efter och varit jättearg. Och den gången, vad gjorde jag då? Nej, jag predikade inte. Jag läste Bibeln, ett helt kapitel, rätt upp och ner, för jag kände att Gud sagt till mig det. Och sen blev jag utskälld faktiskt efteråt av en äldre kristen, för du tycker vi är sådana, därför läste vi. Och jag hade ingen tanke på något sånt, så jag blev ju lite ledsen där. Men sen var någon yngre som kom och sa till mig, du får tänka på att Gud använder och vill väcka människor. Och kanske var det så, Johannes Döparens uppgift var här. Han ville få igång dem till att tänka efter. Alltså ibland behöver jag hjälp utifrån för att kunna se sanningen om mig själv. Och det är svårt att ta sig ur gamla hjulspår på egen hand. Så hur reagerar jag när obekväma sanningar sägs? Gud kan använda sig av många olika människor och upplevelsehändelser för att väcka mig. På något sätt. Och hur gör jag då? Skjuter jag fram mig det med motivering att det inte gäller mig, så illa säkert det inte. Ja, det är lite olika, beror på situationen givetvis. Och det var det de här människorna ställde sig för vid det tillfället. Omvänd er. Det innebär konkret uttryck, hörde vi det som Maria läste förut. Väldigt konkreta saker nämnde Johannes. Och de anvisningar han ger, de går direkt in på de människornas liv. Men en sak som är, jag tycker, sammanfattande för allt det där, det är det att det handlar om att vända sig bort från sig själv till andra människor, till Gud. Alltså bort från egot. Och det som är kännetecknande för den oomvände, det är just att jag är upptagen bara med mig själv. Man är insnärd i sig själv. Man ser inte andras behov. Ja, jag kan inte se hela världens behov, det kan jag. Jag kan inte ens se alla de som bor i min egen hemby. Det går inte. Men de som Gud skickar in min väg till andra människor och till Gud, gäller att lyfta blicken. Och genom Johannes budskap så förbereds vi för att ta emot Jesus. Och för att ta emot vår frälsa så måste vi först inse att vi behöver en frälsare. Därför behövs Johannes. Och därför behövs förkunnelsen idag. Tycker man att man klarar sig själv så ser man inte poängen med att Jesus kommer. Johannes poäng är att ta Gud på allvar. Det finns ingen som är felfri. Det är det som Paulus fortsätter när han talar om alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men alla kan bli frälsta. Alla kan bli frälsta. Tänk vad fantastiskt. Och det är också ett budskap nu att han ser. Jesus predikar också om människan. Och hans sätt att uttrycka det är att himmelriket tränger sig fram. Han vill ha sagt att han är försoningen för våra synder. Johannes Döparen som Jesus, se Guds lamm som tar bort världens synd. Men adventstexterna, kanske man invänder, handlar ju också om en domens dag. Och speciellt texterna innan advent. Om att mänskligheten ska ställas inför ett avslut. Det är sant. Men ibland missar vi vad dom innebär. Vad domslut innebär. Det är så att det Jesus kommer med, det är ju domslutet. Nåd det finns för varje synd. Blod som varje synd har fläckt bort. Kraft som seger giver alla dem. För dig Och det där missar vi ibland när vi tänker på, ska jag stå till ansvar för det och det som vi redan lämnat bakom. Så som jag sa i början, här ska den kristna förkunnelsen ha sitt fokus för att visa människor tillbaka till Gud. Och jag känner faktiskt en sorg över en sak i kristenheten, måste jag känna. Och det är att många lägger ner energi på att tala om, alltså, du är sämre kristen än jag i stort sett. Istället för att prioritera att vi ska lägga energin på att nå ända fram. Alla människor behöver bli frälsta. Vi ska lägga energin på att tala om budskapet som Jesus har förmedlat. Att det finns nåd, att det finns glädje, att det finns kärlek. Vi har inte tid med de andra sakerna. För Jesus kommer snart igen. Och vårt uppdrag är att få med andra på trons väg. Där ska energin läggas. Därför Gud och Guds heliga ande kommer uppenbara var synden finns. Guds heliga ande uppenbara var vi ska sätta in stötarna. Och det är jätteviktigt att vi tar vara på detta. Och jag känner så stor glädje över adventsbudskapet. Det där att Jesus har kommit för att försona världen. Den här stämpeln som Gud har sagt i oss. Att vi är hans barn och han vill ha oss hem till sig. Gud är god, Gud är kärlek. Och det är bakgrunden till att Jesus kommer försoning, erbjudande om nåd. Eftersom Jesus är frälsare, återlösare, blir vi syndare genom tron på honom räknade som hans friköpta egendom. Du är fri, du har fått nåd om du har tagit emot Jesus i hjärta och låter den heliga ande ta över. Och nu tar vi idag emot Guds ord här. Och att ta emot Guds ord är att ge Gud rätt. Paulus talar om att förkunnelsen om allt här, korset, försoningen, nåden, är en dårskap för de som inte tror. Men för de som tror på Jesus är det en kraftig frälsning. Mänsklig vishet är inget mot detta. Det är denna Guds vishet som håller i evighet. Det handlar om att vi håller fast vid Guds ord och lyssnar till adventsbudskapet. Jesus kommer. Så kom du och hylla honom. Så förbered hans andra ankomst. Vi ska strax sjunga en sång som jag har försökt lära mig som handlar just om detta. Jesus kom. Jag längtar efter dig. Tack Jesus för att du är här just nu. Och tack för att du kallar oss in till dig att komma tillbaka. In i din härlighet. Jag bara tackar dig för redskapen vi har fått. Och jag tackar dig för ditt ord som vittnar om att det finns nåd. Men tack för att du vill uppenbara det som är fel i mitt liv. Det som står i vägen för din heliga ande. Så att jag får fullt ut lovprisa och tjäna dig och gå din väg. Så kom helige ande och ta över i mitt liv och hjälp mig att bli ett redskap för ditt rike. Amen.
Ja, Claes han bad att vi skulle delge lite adventstankar och det är som sagt både glädje och allvar under advent. Och för mig så har tankarna varit mycket och, ja, kring en god väns plötsliga bortgång. Hon var ung, bara 63 år gammal. Hon hette Britt. Och vi har känt varandra sedan ungdomsåren och haft kontakt hela tiden. Och jag har sörjt mycket och jag sörjer fortfarande. Men jag minns de som vi har gjort tillsammans och det glädje och sånt som inte har varit lika roligt. Förberedelsen inför julen, det blir man påminn om ibland. För mig så har det lite gått lite spårlöst. Norrköping i Fredriksbergs kyrka. Det var en vacker och enkel begravning med urna. Och ja, det var enkelt med släktingar och vänner närvarande. Jag kände att det ändå är viktigt att få ett avslut, att ta farväl av varandra. Jag hade aldrig varit på en begravning med en urna bara förut. Det var lite nytt för mig. Jag var van vid att ha med det man har kista. Så. Men det var väldigt fint, avskalat och fint. Det är viktigt för att kunna gå vidare med någon som man tycker väldigt mycket om, som man älskar, gå bort. Så nu ska jag försöka fokusera lite på julen. Det är lite för mycket ståhej kring julen tycker jag. Det behöver man inte riktigt. Utan man ser fram emot gemenskap och lugn och ro. Och vara tillsammans med nära och kära. Så jag önskar er en väldigt god jul. Varm och god jul tillsammans med nära och kära. Jag ska läsa en liten dikt som avslutning. Den heter Döden betyder ingenting. Och det är en översättning från engelska av Callum Henry Scott Holland heter han. Döden betyder ingenting. Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum. Jag är jag, du. Allt vi var för varandra, det är vi fortfarande. Kalla mig vid mitt vanliga namn. Tala till mig så där som du alltid har gjort. Ändra inte ditt tonfall. Håll sorgen borta från din röst. Sluta inte skratta åt våra gemensamma problem. Skratta som vi alltid gjort. Var med mig. Lev med mig. Tänk på mig. Låt alltid mitt namn finnas med er där hemma. Uttala det som om ingenting hänt. Sorglöst utan spår av skuggor. Låt livet gå vidare med samma innebörd som tidigare. Det går vidare därför att det måste gå vidare. Döden är ju ändå bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap. Varför skulle du sluta tänka på mig för att du inte längre kan se mig? Jag väntar på dig någonstans, väldigt nära, alltid väl.